Välkomna till kvällens bibelstudium som gäller sjunde bönen. Vi håller på att närma oss slutet på den här bönen-serien och därmed hela boken, Kuske. Så vi kommer att bli klara med den här nu i vår ett par gånger till. Och det gäller bönen Fräls oss från ondo, och därmed så är det djävulen och hans raserianfall som är föremål för studium. Jag tänkte att vi börjar med sången 101.
O Jesus Krist, vår frälsarman, som seger över Satan vann och dödens jättrar krossade, och syndare förlossade. Kom till oss nu, o Jesus kär, och framgång åt ditt ord beskär. Låt nåden se evangelium hos otrons släkte en forum. Du ser ju själv, o Jesus Krist, hur Satan snärjar med stor list de själar som du återlöst i bojor han dem återför. O Herre, kom, jag kom nu snart, att sönder krossa uppenbart varenda otros boja trång som håller samveten i tång. Här lyssnar inte en talles hop till falska andars höga rop av otrons visdom tjusade ur lögnens skalk berusade. Men Herre, du som spiran bär och nåderikets konungar, låt ordets kärna lysa klar att endes kraft blir uppenbar.
Så ska vi inleda i Jesu namn med att be tillsammans. Ja, kära Herre, vi sjöng här redan och bad att du skulle krossa Satan som kämpar emot ditt rike. För du har ju redan vunnit seger. Du vann segern över honom på korset och demonstrerade den i din uppståndelse. Och nu har du också låtit ditt segerbud gå ut över världen genom ordet. Och du har lovat att dödsrikets portar inte kan bli dig och din kyrka övermäktig. Så nu vill vi i full frimodighet med stöd av det här löftet be dig om att du också ikväll binder djävulen, förbjuder honom att komma in och störa vår andakt, förbjuder honom att komma och förvränga ditt ord, så att ditt ord får ljuda klart. Och så att den helige ande får förklara för oss det vi behöver veta. Och det här får vi be om i ditt eget namn. Och gör det med att be tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Då har vi sjunde bönen som vi ska ta för oss av här. Som i Kuskes bok finns på sidan 324. Först börjar vi med Martin Luthers, eller själva böneorden, utan fräls oss från den onde. Och så ska vi se på Martin Luthers förklaring till det här. Till sist ber vi att vår fader i himlen ska frälsa oss från allt ont som hotar kropp och själ, egendom och rykte. Och när vår sista stund kommer, ge oss ett saligt slut och av nåd ta oss från denna sorgens värld till sig i himlen. Vi ber alltså att vår far i himlen ska frälsa oss från allt ont som hotar kropp och själ, egendom och rykte. Och när vår sista stund kommer, ge oss ett saligt slut. Det här är då det som bortrövar det yttersta av djävulen. När Gud av nåd tar oss från denna sorgens värld till sig i himlen. Det här djävulen ryter här, det är ju egentligen sist och slutligen för en huvudsak, och det är att få oss bort så att vi inte ska få leva med Gud i himlen. Vad menas med den onde, frågas. Vi har i syndafallsberättelsen en del beskrivningar av vad han ställer till det. Men före det så är det ett annat tillstånd. Första Mosebok 1:31. När Gud hade gjort allt. Gud såg på allt som han hade gjort och såg det var mycket gott. Då var det gott. Men sen går vi till tredje kapitlet i Första Mosebok. Och se där vad följden blir av det att djävulen har förstört den goda skapelsen. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande, alltså från 16 versen i tredje kapitlet. Med smärta ska du föda dina barn, till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Och så sa Gud till Adam, därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära av dig och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden. Ty av den har du tagits. Jord är du och jord ska du åter bli. Och vi ser ännu i vers 23... Gud sände bort den från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Och han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruben och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Det här är en tragisk följd av det att ormen hade bedragit kvinnan och som också lurar mannen med. Så att de åt av den förbjudna frukten. Det här är ont. Vi ska också läsa i Romarbrevet 8 hur skapelsen har blivit uppfylld av den här våndan. Romarbrevet 8:22. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Det är ju egentligen en intressant fråga. Det här, när Monne Paulus har tänkt sig här att skapelsen har börjat sucka och våndas. Nu känner vi till att de som lär en utveckling under årmiljoner, miljarder egentligen. Så de menar ju att det onda har kommit in hela tiden. Alltså det är egentligen så att det onda har förorsakat utvecklingen. Eller har medverkat till utvecklingen. Därför att kampen för tillvaron, alltså det här att hävda sig själv, förtrycka andra eller ställa sig på andra och utnyttja andra och försöka klara sig så bra som möjligt. Den här egenskapen har alltid funnits och den betyder ju egentligen självhävdelse, makt, kamp, våld och lidande. Hela vägen. Och om det är på det sättet så då ska också den här skapelsen ha varit underställd ett sånt här lidande, den här våndan som Paulus beskriver. Så långt tillbaka som det överhuvudtaget har funnits något liv. Det står ju ingenting om när Paulus avser det här. Men vi vet att han i 5 kapitlet, vers 12, säger: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Döden kom genom syndafallet. Det säger Paulus helt tydligt. Och hur det var före med naturens kretslopp, det vet vi inte. Gud har inte berättat för oss det här hur det var med rovdjuren. Gud gjorde de stora djuren och de bara växter. Vi vet att människan skulle äta växter till att börja med. Efter syndafloden så fick hon tillstånd att börja äta av djurriket, slakta och äta. Men hur det var med kretsloppet före syndafallet, det har vi ingen aning om. Vi drömmer ju och tänker ju efter bibliska bilder. I profetböckerna står det om den härliga tiden som vi väntar på, när lejon ska beta tillsammans med lamm och så vidare, som ju är en bild av himlen egentligen. Och då tänker vi oss att det där samma har gällt också före syndafallet. Alltså att då gick Adam och Eva omkring och pajade lejonen och lejonen betade tillsammans med fåren och de fick sin mat på annat sätt. Vi vet inte hur det är. Men det vet vi, att från syndafallet så kom det in en fördärvlig situation. Och då vet vi att det här, skapelsen samfällt suckar och våndas, den har blivit lagd under förgängelsen, står det i vers 20, där Romarbrevet 8. Och det här, det förknippar vi med syndafallet. Därför att det onda blev synligt och blev en verklighet då från syndafallet. Och så här finns det ännu ett bibelord i Galaterbrevet 1 som hör till det här första stället. I Galaterbrevet 1:4 talas det om Jesus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Den nuvarande onda tidsåldern. Alltså en tidsålder som i praktiken börjar med syndafallet. Och som sen har följt människorna. Och som ska följa människorna tills Jesus kommer tillbaka. Vi vet det att före det så finns det ingen befrielse. Ur den här ondskans tidsålder. Utan den kommer att få sitt slut när Jesus kommer tillbaka. Vi lever alltså i en ond tidsålder. Och vad menas med den onde? Jo, då svarar så här: med den onde menas djävulen och allt det onda som hör till vårt liv på jorden till följd av Adams syndafall. Allt det onda som hör till vårt liv på jorden till följd av Adams syndafall. Där har vi den onde, eller med det som vi kallar på gammalt språkbruk ondo. Fräls oss ifrån ondo. Så där har vi fått ringa in det här. Fräls oss från den onde. Det är djävulen, men det betyder också allt det onda som hotar kropp och själ, egendom och rykte. Och så frågar vi då för det andra: hur påverkas vårt liv av det onda i världen? När vi nu har sett att skapelsen suckar och våndas under det onda, att människorna fick straff människorna hamna och ligga under bördan av svett och möda och lidande, plågor, allt det här. Det här påverkar vårt liv. Där finns det först en lång hänvisning till Jobs bok. Och han är ju den som mer än någon annan människa har drabbats av lidande. Så vi ska ta och se lite på hur han drabbas. Först i första kapitlet berättas om att Job var mycket rik. Men han var inte bara rik, han var from. Han hade en fin, bra familj. Han hade väldigt mycket ägodelar. Och djävulen kom fram inför Gud. Åklagaren kallas han. Lägg märke till det här att på den här tiden så hade han rättighet att gå fram inför Gud. När Jesus utförde sitt frälsningsverk så kastade han ut djävulen. Och han for upp till himlen. Jesus är hos fadern. Där har djävulen ingenting mer att skaffa. För han är besegrad. Men så heter det i uppenbarelseboken att han har kommit till oss i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Men på ett sätt så kan vi säga så här att på den här tiden så var hans makt ännu inte bruten på det sättet som den blev när Jesus led och dog. Nu trädde han upp inför Gud som åklagare. Och ger sig i samtal med Gud. Och vi vet ju det att djävulen var en ängel. Han var en skapad ängel som hade avfallit. Och så utber han sig rätt att slå Job. För Gud säger att det finns ingen som är som han i ostrafflighet. Men djävulen säger, räck ut din hand och rör vid allt vad han äger. Då ska han förbanna dig. Och Gud ger tillstånd åt djävulen att göra sådant ont emot honom. Och så ger han en gräns. Du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Men det han äger kan du ge åt honom. Och så kommer det då den ena saken efter den andra. På löpande band berättas. När Jobs söner och döttrar en dag åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem. Så kom en budbärare till Job och sa att det kom en krigshär, sabéerna, och rövade bort dem alla. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan. För att jag skulle underrätta dig. Och medan han ännu höll på att tala så kom en annan och sa. Det blev ett fruktansvärt åskväder som slog ner och brände upp småboskapen och folket. Och så kommer ytterligare en tredje budbärare och säger. Kaldéerna kom och överföll kamelerna och folket slog dem med svärd. Det var bara en budbärare som blev kvar från de här sakerna. Och så ytterligare en fjärde. Det berättas där i början att det var en familjefest. Job, söner och döttrar hade en fest. Och så under det här så bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn. Och det rasade samman över folket så att de dog. Hela hans familj, hans barn med familjer utplånades. Alltså tänk er hur man skulle uppleva det. Där den ena efter den andra precis bara vart efter kommer och rapporterar sådana saker. Redan en sak skulle räcka till för att få sig förtvivlan. Och så säger Job, han rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Och han säger också att jag kom naken ur min moders liv, naken ska jag vända tillbaka. Det är lån jag har haft. Vad har jag för anspråk? Det var Gud som gav det. Nu har han tagit det. Men det här räcker inte. För nu kommer djävulen ännu inför Gud och säger att det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig det här. Och det beror på att han själv är oskadad. Men slå honom själv. Då ska han minsann tala förgripligt mot dig. Och Gud säger okej. Men kom ihåg, du får inte röra vid hans liv. Livet är alltså i Guds hand. Det har djävulen ingen makt till. Djävulen kan inte ta ifrån någon hans liv utan att Gud tillåter det. Och så händer då olyckor. eller sjukdomar. Åklagaren slog Jobb med svåra bölder från fotsulan ända till gässan. Jobb tog då en lerkärva att skrapa sig med där han satt mitt i askan. Han blev alltså sjuk på ett fruktansvärt sätt. Så att när Jobbs vänner, tre av hans vänner, hörde det här och kom till honom, reste till honom för att trösta honom. De såg hans elände och satt dit en hel vecka tillsammans med honom utan att säga ett ord. Och där kan vi se att det kan många gånger vara tillräckligt att vara närvarande för att visa medkänsla. De sa ingenting på en hel vecka. Sen började de prata och Jobb var inte så riktigt glad över det de sa. För de sa ju saker som inte stämde. Många saker av det här är ju alldeles galet av det som de uttalar. Men vi kan se hur långt det här drev honom i Jobbs boks 17 kapitel. Där han själv tar till orda efter att den andra omgången börjar vara avverkad. De talar har munturer här när de talar. Jobb säger i 17 kapitlet så här: min ande är bruten, mina dagar slocknar, graven väntar på mig. Han är alltså nära på död. Och i 19 kapitlets 13 vers: han har drivit bort mina bröder från mig, alla jag känner är som främlingar för mig. Mina närmaste har gett sig av, mina vänner har glömt mig. Min familj och mina tjänarinnor betraktar mig som en främmande. En främling är jag i deras ögon. Och så fortsätter han ännu med många, många svåra saker här. Bland annat 17. Min andedräkt är vidrig för min hustru. Jag väcker leda hos mina bröder. Även småbarn föraktar mig. Så snart jag reser mig hånar de mig. För alla mina vänner är jag avskyvärd. Det jag älskade har vänt mig ryggen. Till och med det. Att han har blivit övergiven. Också av sina närmaste. Som inte längre vill befatta sig med honom. Så kan en man ha det värre, få drabbas av värre olyckor? En retorisk fråga. Jag vet inte om det finns någon som har drabbats av värre olyckor. Det här är ett resultat av den ondes verksamhet. Vi har ett klart en orsak-verkan-kedja här. Orsaken är djävulens vilja att göra det svårt för Jobb. Och han får tillstånd att göra det, men bara till en viss gräns. Men vi vet också av slutet av Jobbs bok att han får upprättelse på nytt. När han ger Gud äran att vara visare än han, vara klokare. Och inte kräver att förstå varför Gud tillät den här ondskan att komma över, det onda att komma över. När han ändå böjde sig, då upprättade Gud honom på nytt. Och han blev ju rikare än förr, han fick en ny familj. Och tydligen slutade som i sagan, så levde han lycklig i alla sina dagar. Men det viktiga här är att han hade ett hopp. Och det finns ju i det 19 kapitlet. Jag vet att min återlösare lever. Och som den sista ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Han visste om uppståndelsen. Han visste att den här kroppen en gång ska uppstå i en förhärligad form. Finns en hänvisning till psalm 31. Från vers 10 till 14. Där har vi också en klagan. En svår tid som David upplever. Och jag läser hela den här avsnittet. Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning, mina ben förtvinar. För alla mina fienders skull har jag blivit till smälek för mina grannar och till skräck för dem som känner mig. De som ser mig på gatan flyr undan för mig. Jag är glömd, borta ur deras hjärtan, som vore jag död. Jag har blivit som ett krossat kärl. Jag hör många förtala mig. Skräck råder runt omkring. De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv. Det var en situation när David var förföljd. Det kom ju en annan tid sen också när han inte var förföljd, när han hade det bra till det yttre. Men tyvärr så kom han den gång, under den tiden också att glömma att han har ett ansvar för sitt liv, så att han gjorde saker som inte var rätt. Men det här är en klagan över det onda. Och så har vi också ännu slutligen Apostlagärningarna 14:22, där det kort heter: vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Det här är en svår sak att förstå. Men det är en biblisk sanning och det är en erfarenhet för kristna. Och sammanfattningen av det här, hur påverkas vårt liv av det onda i världen, lyder: det onda i världen för med sig många lidanden i vårt liv. Därför att det onda hotar vår kropp och själ, egendom och rykte. Så är det kommer mycket ont av det onda. Nå, då kommer följande fråga: vad gör Gud med det onda i världen? Det här är ju en oerhört svår fråga. Det är det klassiska problemet med lidandet och dess mening. Och ingalunda kan vi mena att vi ska kunna svara på den där frågan. Men vi kan säga några saker. Vi har ju redan sagt en sak. Och det är att Gud sätter en gräns. Men lite fler saker. Psalm 91, vers 10. Det här är ett bibelord som djävulen frestade Jesus med när han var utmattad. Kapitlet heter, psalmen heter: tryggheten under den högstes beskydd. Och det som är valt här är: ingen olycka ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Innan vi ska försöka kommentera det här, nu ska vi också ta psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Nu sätter vi det här i samman med de här olyckorna som drabbade Jobb. Och med det här bibelordet om att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Men verkar inte här ställena att tyda på att Gud befriar de sina från lidande? Gud beskyddar oss så att inget ont ska hända. Han sover ju inte. Han är hela tiden vaken och ser efter oss och vårdar oss. Och sammanfattningen så tycks ju också vara så omöjligt att ta till sig så här enkel. Vad gör Gud med det onda i världen? Jo, det första svaret är: Gud håller det onda borta från oss. Men om det står att Jobb drabbades av en massa lidanden och vi måste gå igenom många lidanden, hur kan vi då säga Gud håller det onda borta från oss? Nu ska jag bara säga kort att till det här att vi kommer längre fram, djupare, att här är också den paradox gällande som finns i Bibeln, i det här motsatsparet lag och evangelium. Det är egentligen samma motsatspar som finns här också. Dels det att Gud vill bara det bästa, han vill beskydda oss och han gör det. Och dels det här att det finns ont som måste drabba oss. På grund helt enkelt av att vi människor har en sån natur. Vårt hjärta är sådant att det inte kan gå på den rätta vägen. Hjärtat går nog inte på någon väg, men att vi människor inte kan gå på den rätta vägen om vi inte har både lag och evangelium, både varningar och löften, både tuktan och tröst. Det här som sägs här först, det är den tröst vi får när vi är tuktade, när vi lider, när vi frågar varför ska jag ha det så här? Jo, vi vet det, att Gud är med mitt i det här. Det här är den liksom evangeliska sidan av det, kan man säga. Men det finns en fortsättning som vi också ska se på. Och det är det här med hur Gud tillåter det onda. Och då börjar vi med första Mosebok 45. Josef och hans bröder. Första Mosebok 45. Verserna 4 framåt. Då sa Josef till dem när han ger sig till känna: kom hit till mig. När de kom fram sa han: jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. Och så har vi, det är mera saker som talar om det här också. I sjunde versen säger han också: för att han skulle hålla er vid liv och till stor räddning. Gud sände mig hit för er. Men det var en vers till jag funderar på här. Det är 50:e kapitlet. När bröderna redan har blivit bekymrade, när Jakob har dött, fadern är död, att nu kommer Josef att straffa dem, så säger Josef i vers 19-20: var inte rädda, håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Det här visar att Gud ingalunda gav någon rak väg åt Josef, så att han alltid blev skonad. Gud plockade inte upp honom ur brunnen så att han skulle undgå att bli såld till egyptierna, till Egypten. Och han plockade inte upp honom ur fängelse och sa: Josef har på ett falskt sätt blivit anklagad och det är orätt att han är i fängelse. Så skulle Gud kunna släppa ut honom därifrån. Visst skulle han kunna det. Men han fick vara där i många år. Han förbereddes för sin uppgift. Gud kan ha såna här metoder. Och det här allt var i hans plan. Så det onda drabbar Josef fruktansvärt. Och nu har Gud en avsikt med att Jobs bok finns i Bibeln också. Det är många människor som har fått stor tröst därför att människor är i alla tider likadana. Och så ska vi se i Apostlagärningarna 2. Hur Petrus predikar på pingsten. Apostlagärningarna 2. I vers 23 säger Petrus: efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, alltså Jesus. Och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Efter Guds fastställda plan och beslut. Redan innan världens grund var lagd hade Gud sin frälsningsplan. Att han måste sända Jesus hit i världen. Eftersom människorna var onda. Och i vers 36 säger han: därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, Honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Denne Jesus som ni korsfäste. Där är konsekvensen. Efter Guds fastställda plan blev han utlämnad. Och med hjälp av dem som utan lagen spikade ni fast honom. Och denne Jesus som ni korsfäste har Gud gjort till Herre och Messias. Så att judarna var redskap i Guds plan. Men de var onda. Inte kan man ju säga att det var en god sak de gjorde. När de utlämnade och spikade fast genom romarna. Den som inte hade gjort någon synd. Inte var det något gott. Det var ju ondskans triumf. Den absolut starkaste triumfen. Nu är han borta. Men det var ingick i Guds plan. Och i tredje kapitlet, verserna 17 och 18. Nu vet jag, bröder, säger det Petrus som predikar igen här tillsammans med Johannes. Varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans Messias måste lida. Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt. Alltså det var Guds sätt att verkställa sitt löfte om att frälsa alla människor. Det utfördes genom dessa ogärningsmän, dessa ondskefulla män som trodde att de gjorde rätt när de tog livet av Jesus. På ett sätt gjorde de det, men inte så som de tänkte. För de hade ju tänkt sig ett annat slut på det. Så har vi Romarbrevet 8, 28. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Det här är ett ord som vi borde sitta en timme och meditera över. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Samverkar. Det onda, det goda som sker, allting är styrt. Och det leder till det bästa för Guds barn. Och sen andra Korintierbrevet 4. Vers 17. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Här har vi vågskålen. Vår nöd varar ett ögonblick. Ja, jag undrar om Jobb ska ha gått med på det. Det här är bara ett ögonblick. Och människor som har lidit i hela sitt liv. Under tiotals år. Men så är det jämfört med det andra. Som är andra vågskålen. Bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Där var vågskålen. Det är det som betyder någonting. Vi är alltså nu beredda att ge ett annat svar på den här frågan. Eller ett kompletterande svar på den här frågan. Vad gör Gud med det onda i världen? När Gud tillåter att det onda kommer in i våra liv, låter han det tjäna till vårt bästa. När Gud tillåter att det onda kommer in i våra liv, låter han det tjäna till vårt bästa. Där har vi det, allt samverkat till det bästa. Och så har vi ytterligare ett tredje svar. Och vi börjar med att se på andra Korintierbrevet 12. Från vers 7. Här är det ett avsnitt där Paulus berättar om hur han har blivit uppryckt till tredje himlen. En salighet som vi inte kan ana till heller hur det fungerar. Och så kan han bli högmodig på grund av det här. Men för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet. För att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det här är ett av de bästa orden i Bibeln. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. För när vi är svaga, så då får vi vända oss till Jesus. När vi blir starka, tycker vi att vi klarar oss själva. Och då blir vi bittra och då börjar vi ifrågasätta varför det ena och det andra sker. Men genom svagheten så behöver vi föras till Jesus. Förutsatt att vi vet vart vi ska gå. Den som är svag och som lider av det här utan att veta det är ju en förtvilans människa. En förtappad människa. Och därför är det viktigt att vi berättar det. Vad det finns för hopp mitt i ett sådant tillstånd. Och så har vi psalm 94. Vänta nu, psalm sa jag, jo. Psalm 94 från 17. Om inte Herren vore min hjälp skulle min själ snart bo i det tysta. När jag sa, min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Om inte Herren vore min hjälp, skulle jag snart bo i det tysta. Det här är en nödvändig åtgärd för att vi ska orka i lidandet. Och det är därför som så många människor idag grips av vanmäktan och förtvivlan och bitterhet, har ingen mening, ser ingen mening, därför att de drabbas av lidandet. Det finns ju med oss, men de ser inte Herren som sin hjälp. Och så har vi första Petrus brev 5, där det finns ett trösteord. Första Petrus brevet 5. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Ja, här talas det också om lidandet, men framförallt är fokus här på han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Löftet. Och så har vi psalm 23 här som avslutning på det här stycket. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvickar min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och så den vers som är speciellt bra i det här sammanhanget. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte tomt, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Det är en tröst utan gräns, utan motstycke. Och sammanfattningen här blir: när Gud tillåter att det onda kommer in i våra liv, styrkar och stödjer han oss så att vi kan härda ut. Det första är alltså det att Gud håller det onda bort från oss. Och det ser vi många gånger. Det har vi brukar tala om änglavakt. Och vi kan säkert, om vi har öppna ögon, se många exempel på det när Gud har bevarat oss mot förnuftet, eller när han har gjort det så att det har varit underbart att se. Men han gör det också på ett sätt som vi kanske inte upptäcker. Men när han låter det onda komma, som händer, det här är ingen mekaniskt löfte att Gud måste alltid hålla det onda bort från oss. Nej. När han låter det onda komma, då låter han det tjäna till vårt bästa. Och ger oss kraft att uthärda i det onda. Men så har vi slutligen tanken om och hoppet om den tid när det inte längre ska finnas någon ondska. När djävulen fullständigt ska vara eliminerad. I andra Timoteusbrevet. Ja, frågan lyder. När ska Gud fullständigt befria oss från allt det onda i världen? Och vi ska söka svar. Första Timoteusbrevet. Nej, förlåt, andra var det som jag just sa. Andra Timoteus 4, vers 18. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. Herren ska rädda mig. Vad var det som Paulus upplevde för situation här? Han skriver i 6:e versen. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är nära. Han står inför sin martyrdöd. Paulus blev avrättad med svärd enligt traditionen. Han var romersk medborgare. Han fick inte korsfästas. Men han blev avrättad eftersom han hade gjort så mycket ont mot den romerska kejsaren, måhända. Eftersom trots att de kristna var lojala medborgare så trodde kejsaren att det var de som var orsaken till allt det onda. Till Roms brand och massa elände. Och Paulus var den som sa mitt i det här. Var lydiga all överhet. Ni ska vara lydiga överheten. Också kejsaren. Märkligt. Men kejsaren trodde att han hade någonting som var ondskefullt. Och lärde en lära som måste fås bort. Och så försökte han få bort det med att ta livet av det. Men så det lyckades han inte med. Martyrarnas blod blev utsedet för den kristna kyrkan. Så har vi 4 Mosebok 23:10. En Mosebön. 4 Mosebok 23. Nej, det var inte Mose, det var Bileam i det här fallet, ja. Det är Bileam som hade som profet kallats av Israels fiende för att förbanna Israel. Och efter en hel del motigheter och där till och med åsnan måste börja tala och varna Bileam så kom han ändå fram till Balak som hade kallat honom dit och så uttalade han välsignelser över Israel och sa inte kan jag säga något annat än vad Gud säger åt mig. Och han ber då bland annat, må jag döden, de rättfärdigas död, må mitt slut bli som deras. Det vill säga så som Israel, Jakobs barn. De döden, rättfärdigas död, jag vill också. Nu är det ju tyvärr på det sättet att Bileam hade inget lyckligt slut. För han förledde ju Israel sen att begå otukt. Och dog i en strid. Ja, nu har jag inte precis det stället framför mig här. Men det är ju en sidofråga. Filipperbrevet. Där talar Paulus om att han vill bryta upp. Filipperbrevet 1:23. Filipperbrevet 1:23. Och jag ska läsa redan från vers 21. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skulle det nödvändigt att jag får leva kvar. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre för honom alltså. Men han har ett ansvar också för dem som han predikar för och undervisar. Och för dem är det bättre att han är kvar. Och för väl är det att det är inte han som bestämmer. Det är inte vi som bestämmer heller. Men vi ska tänka på det här sättet också. Det bästa för oss, det är ju om vi får bryta upp och vara hos Jesus. Men om jag är kvar här på jorden, då vill jag göra min tjänst i Guds rike. Det är det som betyder någonting. Det är det som är det viktiga. Att jag får göra en tjänst i Guds rike så länge jag är här. Och det är Gud som bestämmer när jag ska tas bort. Och slutligen, Uppenbarelseboken 21. Jag hörde en stark röst, alltså tredje versen. Jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är borta. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Tänk vilken utsikt. Det här som vi så ofta har sjungit om. Svaret på frågan när ska Gud fullständigt befria oss från allt det onda i världen lyder alltså: Gud ska fullständigt befria oss från allt ont när han ger oss ett saligt slut och tar oss från denna sorgens värld till sig i himlen. Det är med orden i Martin Luthers förklaring. Det här ingår i bönen, att vi ber om att först att Gud ska befria oss, men också att Gud av nåd ska ta oss bort. Vill du trycka på en knapp där så. Här har vi nu en bild på nästa sida, den, som jag också visar här i rutan. Det onda, det går liksom igenom Satan. Genom den mörka delen här. Satan förde in det i världen, det onda i världen, genom syndafallet. Och han använde det till att göra livet svårt för oss. Motpolen mot det här är Guds kraft, som håller det borta från oss, som tillåter det att komma men använder det till vårt bästa och hjälper oss att stå ut med det. Och han ska fullständigt befria oss från det i himlen. Men nu ska vi komma ihåg också att även om den här symboliken här lite påminner om yin och yang, alltså det finns en hälften mörkt och hälften ljust, där man inom dualismen så tänker man sig att man har en mörk, en ond makt och en god makt som strider mot varann, och som kanske ibland är den ena och ibland den andra som vinner, och så är det ovisst hur det ska gå. Men så är det inte för den kristne. För oss kristna så är det alltid så att vi får lita på att Gud har vunnit seger. Det finns ingen oklarhet där. Många vittnen har intygat att Jesus uppstod från de döda. Vittnen har också intygat att han for upp till himlen, som vi firar om en vecka, minne av Kristi himmelsfärdsdag. Och Gud kommer att visa att han har vunnit seger på den yttersta dagen. Det finns ingen tvekan om det heller, utan djävulen är tillintetgjord. Så har vi ännu där slutligen den sjunde bönens sammanfattning: för oss tryggt genom livets alla svårigheter till vårt himmelska hem. Det är liksom det som är sammanfattningen av det här. Och i och med det så får vi då avsluta det här passet och har lovprisningen kvar till nästa gång. Och då får vi ikväll bara säga som avslutningen lovprisning: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.